Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det onsdag sen eftermiddag den 16 februari. Och vi är den vanliga laguppställningen. Jag hälsar Jessica Rosvall, välkommen.
Tack så mycket Hans. Och jag är Europapolitisk talesperson, för det var det du tänkte fråga, va?
Exakt. Och jag hälsar Paul Jonsson välkommen.
Som är Moderaternas försvarspolitiska talesperson.
Och jag hälsar mig själv välkommen, Hans Wallmark, som är utrikespolitisk talesperson. Och vi är ju verkligen inne i säkerhetspolitikens tider. Och därför så är det ett sant nöje, en ren förnöjelse, att hälsa Ine Eriksen Søreide varmt välkommen till vår podd. Ine, tidigare norsk utrikesminister, tidigare norsk försvarsminister och viktigast utav allt, en mycket god vän till Moderaterna i och med att hon representerar vårt systerparti Høyre. Välkommen Ine.
Åh, tusen tack Hans, det var väldigt hyggligt.
Och kan du bara kort beskriva något mer, lägga till några aspekter utöver att jag nämnde att du har två tidigare ministerposter bakom dig?
Ja, ja, alltså jag leder ju nu då utrikes- och försvarskommittén. Vi är ju lite effektiva i Norge, så vi har en kommitté där andra land har flera. Och det gjorde jag också före jag blev försvarsminister. Så jag vill säga att jag har jobbat med utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i ganska många år.
Och du är ju ett ideal för många utav oss andra liberalkonservativa politiker runt Norge. Och jag vet att jag på någon debatt i Nordiska rådet pekade mot dig när också Margot Wallström fanns i rummet och sa: detta är min utrikesminister. Jag vet inte om du kommer ihåg det, om du huskar det, men jag kommer ihåg det.
Ja, det är väldigt, väldigt snitt av det, Hans.
Och... I grunden är det ju mörka, grusomma tider just nu. Vi ser ju hur den europeiska freds- och säkerhetsordningen utmanas utav Ryssland. Det är den nya hotbilden. Det är massiva truppuppladdningar kring Ukrainas gräns, både från rysk sida och från belarusisk sida. Och det är ju en skytteltrafik mellan Europas huvudstäder, kontakter till USA, NATO och EU försöker agera tillsammans. Hur ser du, Ine, på situationen just nu, onsdag den 16 februari?
Ja, jag ser nog väldigt likt som du gör, och det har nettopp varit en presskonferens nu med NATOs generalsekretär Stoltenberg efter dag 1 av försvarsministermötet i NATO. Och det är ju helt uppenbart att det inte föreläggs är möjligt att bevisa att det är någon tillbakaträckning från russisk sida. Och om det skulle komma en tillbakaträckning, som jag ju innerligt hoppas att det gör, så betyder ju inte det att pressen mot Ukraina är borta eller pressen mot den europeiska säkerhetsordningen är borta. Och vi ska ju också vara uppmärksam på att Ryssland för har brukt så kallade tillbakaträckningar eller avslutning av övelser nettopp till att invadera och slå till militärt. Så här är det egentligen bara Putin som vet både vad han tänker och vilka motiver han har. Och det är också helt upp till Ryssland att nå dra spänningen ned och inte fortsätta att öka spänningen. Det är de som nu kan ta ett skritt bort från avgrunden, så att säga, för detta är ju en situation som är den klart mest allvarliga sedan den kalla krigen, och det är helt uppenbart att vi kan få en situation med krig i Europa igen.
Inne jag är rörande enig med det där, och vad vi har sagt är att egentligen oavsett nu om Ryssland går över gränsen in mot Ukraina eller inte, så har vi ett nytt och förändrat och försämrat säkerhetspolitiskt läge att hantera, och det har ju Moderaterna drivit på här. Jag pratade för Norska Atlanthavskommittén för 2 veckor sedan, och då sa jag att Sverige upplevde sig kanske lite mer trängd än vad Norge gör i det här läget. Dels för att ni är ju medlem i en fälleskap i Atlantpakten och i NATO, men det vi också har sett då är ju att mycket av de här ryska kraven på legalt bindande avtal på att Sverige och Finland inte ska kunna bli NATO-medlemmar eller på att vi kraftigt ska inskränka vårt internationella försvarssamarbete, det slår ju rakt emot vår försvarsdoktrin. Så till det har vi också upplevt då väldigt stora trupprörelser i vår närhet, och vi har sett ryska landstigningsfartyg som har cirkulerat i Östersjön, och det är klart att det har ju satt sin prägel på debatten, och jag tror man känner en oro som är betydande där. Men jag vet ju också att ni i Norge upplever nu detta till del i alla fall. Och jag vet att det kommer äga rum en stor rysk marinövning utanför Barents hav. Har du några kommentarer kopplat till det och vad, vilka implikationer det kan ha för Norges säkerhet? I Sverige har vi också gjort vissa förstärkningsåtgärder som du vet, som vi har kommunicerat rätt så tydligt, bland annat kopplat till den ökade militära närvaron på Gotland. Kan du säga några ord om den kommande övningen här från rysk sida?
Ja, altså vi forventer jo en del russisk øvingsaktivitet som for så vidt normal for årstiden, men som vi jo følger veldig godt med på. Vi har ikke sett noe foreløpig i alle fall økt spenningsnivå i nord, men du har veldig rett i det du sier om de bevegelsene dere ser lenger sør. Vår analyse er jo at vi ikke tror at en potensiell konflikt eller spent situasjon nødvendigvis kommer til å starte i nord, men den kan lett forflytte seg dit ved å starte et annet sted, nettopp fordi russerne jo har stort sett alle sine kjernefysiske og strategiske kapasiteter stasjonert på Kolahalvøya. Det betyr at det rett utenfor vår stuedør, så å si. Og bastionforsvarskonseptet tilsier jo at skulle noe skje, så vil de forsvare disse styrkene. Og det vil jo potensielt sett kunne skape utfordringer, men vi altså ikke der nå. Og vi jobber jo selvfølgelig både gjennom NATO og på andre måter for å holde spenningsnivået lavt. Men jeg vil nok også si at den diskusjonen som nå har oppstått om for eksempel Ukraina, kan eller skal bli NATO-medlem, om det realistisk eller ikke, den mener jeg har to viktige aspekter. Det ene selvfølgelig det helt åpenbare, som jeg tror vi alle enige om, nemlig at det står et hvert land helt fritt å velge sin egen sikkerhetspolitiske tilknytning. Det et prinsipp som ikke mulig å forhandle bort eller forhandle om. Det andre jo at hvis man skal trekke den linja helt ut, så jo det Russland egentlig vil, at heller ikke Sverige og Finland skal kunne bli NATO-medlemmer. Det handler jo ikke bare om Ukraina. Det handler om at de ønsker at NATO skal la være å forsvare de medlemslandene som har kommet til etter 1997. Og dette jo både helt urealistisk og også helt utenkelig for NATO å gå med på. Og jeg har jo sagt i mange tilfeller, og det gjentar jeg gjerne, at vi har et praktisk og konstruktivt nabosamarbeid med Russland, men det jo NATO-medlemskapet vårt, som vi har hatt siden NATO ble stiftet i 1949, og som vi var med på å stifte, som oppveier mye av den asymmetrien som jo i størrelsesforholdet mellom Norge og Russland, og som gjør at vi kan ha nettopp et praktisk og pragmatisk forhold til Russland.
Om jag får följa upp det med en för mig då positiv och glad nyhet. Det var nämligen att jag var i Norge för första gången i förrgår. Jag var närmare bestämt i Örje som ju ligger precis angränsande till Värmland. Och jag träffade också din kollega i utrikes- och försvarskommittén Ingrid Sjö som tidigare bland annat har varit handelsminister. Gången, och det var fantastiskt måste jag verkligen säga på ett personligt plan att vara tillbaka på Norge efter att inte ha varit där på 2 år. För gången innan dess, då var vi tillsammans med övriga ledamöter i försvarsutskottet uppe i norra Norge. Vi var bland annat i Bodø, på Sanger och så i Kirkenes. Och det här är ju lite intressant då för en svensk, för en sån här sak som är lite känt i alla fall, det är ju i alla fall att en av de få ställen där Röda armén någonsin har dragit sig tillbaka, det är ju i Kirkenes faktiskt då, att man då har lite mer positiva erfarenheter uppe i nordområdena kanske av det ryska agerandet. Jag vet också att det finns en mellanfolklig relation där som tidigare har varit rätt så stark mellan Norge och Ryssland. Men kan du utveckla lite grann det här samspelet uppe i norra Norge med Ryssland, men också ifall det har förändrats efter 2014, för det var ändå mina intryck. Och även om det finns några skiljelinjer i Stortinget kopplat till Norges Rysslandspolitik.
Ja, altså det jo helt riktig som du sier at det et ganske godt utviklet samarbeid fra vidt i nord, og det handler jo om mange ting. Du nevner jo folk-til-folk-samarbeidet som har vært en ganske sterk driver i alle år. Den har jo naturlig nok blitt litt vanskeligere under pandemien, rett og slett fordi man ikke kan reise på samme måte. Men i tillegg til det så har vi jo et veldig godt utviklet samarbeid, blant annet om felles fiskeriforvaltning, som jo genererer store inntekter på begge sider. Vi har samarbeid om miljø, om atomsikkerhet, søk og redning, kystvakt, grensevakt. Altså kort sagt, på de områdene vi har felles interesser i nord, og det er jo ganske mange områder, også fordi at det handler om sikkerheten til mennesker i nord. Og vi har jo helt siden, ja det er jo veldig mange år nå, men det har jo fortsatt gjennom perioden etter anneksjonen av Krim, så har vi jo hatt fortsatt en åpen linje og Skype-kontakt mellom vårt operative hovedkvarter i Bodø, Forsvarets operative hovedkvarter, og Nordflåten. Og det er jo blant annet for å hindre misforståelser og feilkalkuleringer og den type ting. Så dette er jo en viktig side av samarbeide om felles interesser. Og så er det jo åpenbart at etter 2014 så har det blitt annerledes, ikke først og fremst fordi det har vært et spørsmål om, eller et bilateralt spørsmål mellom Norge og Russland, men fordi Russland og Vesten har et annet forhold etter anneksjonen av Krim, og det er veldig lett å glemme anneksjonen av Krim. Og det er flere som snakker nå om et mulig russisk angrep på Ukraina. I beste fall er jo det et fortsatt russisk angrep på Ukraina. Altså, det sluttet aldri i 2014. Russerne har drevet krigshandlinger i Ukraina i 8 år. Det er tusenvis av mennesker som er drept, og et, vil jeg si, lite anerkjent faktum er jo den store humanitære krisen det har ført med seg i områdene som er veldig geografisk, veldig små, men det er også 3 millioner mennesker trenger humanitær hjelp, der FN utsteder nødhjelpsappeller, og der vi ser at det er en livssituasjon, og jeg har selv vært og besøkt kontaktlinja og leirene der, som er helt utrolig i hjertet av Europa. Så det har mange konsekvenser, og det er de konsekvensene Vesten også konfronterer Russland med, i tillegg til det åpenbare bruddet på folkeretten. Og der mener jeg at land som Norge og Sverige, enten vi er med i NATO eller ikke, vi har en forpliktelse til å stå opp for folkeretten, vi har en forpliktelse til å støtte Ukraina både politisk og økonomisk, og det mener jeg vi har gjort på en tydelig måte.
Det är en väldigt viktig poäng som du tar upp, att det här är ju ingenting som är nytt, utan det är ju verkligen någonting som vi har levt med. Men Paul brukar ju ha några nya parametrar, men jag tänkte inte gå in på dem, då kanske du kommer tillbaka till Paul. Alltså att det är ett skifte som har skett. Men det här handlar ju, jag tänkte byta lite spår, det handlar inte bara om truppförstärkningar kring gränsen Ukraina och i övningar i Belarus, utan det handlar ju också om energi. Försörjning eller energifrågan, och den har vi ju pratat om många gånger här under flera år, tycker jag. Det ena är ju energipriser som vi har pratat om, men också att energifrågan i sig är ju en del av säkerhetspolitiken idag. Det har väl vi alla blivit mer och mer varse om. Vi har ju pratat om Nord Stream 2 ett antal gånger här, och vi har haft lite, Hans pratade om att det var mycket resor över Atlanten, och det har varit till olika delar, men i alla fall, vi tycker lite runt det här bordet tycker vi lika om Nord Stream 2, att det skulle kunna vara en möjlig sanktion.
Vi tycker lika illa om Nord Stream 2.
Exakt. Men jag tänkte höra lite grann om, för Norge, vi har ju diskuterat norsk, när vi har pratat om energipolitik i Sverige, om vi också börjar med energipriser, så har vi också pratat om norska kablar till Storbritannien och lite sådana där saker. Den är ju nu, om jag förstår hela rätt, igång sen i höstas. Det kommer säkert det nu är. Men kan du säga någonting om hur ni ser på detta med gasfrågan och er förmåga så att säga kring det?
Ja, alltså det, du är ju inne på det inledningsvis, nämligen att energi också har en säkerhetspolitisk dimension i dagens världen. Det är ju uppenbart också så att gas i detta tillfälle kan fungera som ett politiskt pressmedel, hvis man önskar att bruka det som det, och det är klart det är stora land i Europa som får mesteparten av sina gasleveranser från Ryssland. Andra har mer diversifierad tillgång, men också uppenbart så att det är en slags, som man kaller det, asymmetrisk gjensidig avhengighet her, fordi Russland er jo også avhengig av å selge gassen sin, sånn at det å for eksempel manipulere eller stoppe gassforsyningen vil jo også ha en økonomisk side for Russland. Det har jo vært mindre gassvolumer fra Russland i 2021 enn det har vært tidligere, og det er flere ulike forklaringsfaktorer på det, så det er ikke nødvendigvis mulig å si at det er en villet situasjon eller en villet manipulasjon ene og alene. Men det er klart at det å det å ha eller det, det å da tilby som Russland jo gjør, cirka 30% av Europas gassforbruk og forsyning, det gir jo muligheter til å bruke dette også, også politisk. Så jeg vil nok si at den diskusjonen som har kommet opp nå i vinter, som jo egentlig har flere komponenter, den har komponenten pris, den har sikkerhetspolitikk, og den, den er jo selvfølgelig også et bilateralt og transatlantisk spørsmål på mange måter. Den har jo blitt en veldig annen energidebatt enn det vi har vært vant til å ha. Og det er klart det er åpenbart, tror jeg, for de aller fleste at energi er en del av problemstillingen som kan møte oss kraftigere, også med Russland-Ukraina. Situasjonen, på samme måte som også migrasjon kan bli en problemstilling, og det har også den, den norske regjeringen vært klare på, at de ser begge de to problemstillingene også i kjølvannet her.
Du nevnte for en stund sen at det går ikke at forhandle bort NATOs öppna dörr, og man, Ryssland kan ikke avtvinga USA eller NATO et förbud om at, at nya stater skulle kunna bli medlemmar. Och där får man ju säga att NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, icke helt okänd i Norge då han kommer därifrån, har ju också varit väldigt tydlig med den här open door policyn. Och det är ju väldigt viktigt inte bara för Ukraina utan också för Finland och Sverige. Och vi har ju då i Sveriges riksdag kvitterat med vad vi då kallar en svensk NATO-option som en majoritet av Sveriges riksdag står bakom med fem partier. Därför att det är ju en slags kvittens. Om NATO säger att dörren står öppen så säger vi att dörren står öppen och det beslutet kan bara finnas i vårt eget land om vi vill gå med och sen om NATO sen vill ta upp oss som medlem. Och så det där är ju otroligt centralt. Man kan ju då konstatera att Jens Stoltenberg var ju då Norges statsminister under Utöja och då kom ju Jens Stoltenberg att bli hela Sveriges statsminister under de här dramatiska dygnen. Sen får man väl säga att nu som generalsekreterare har också på många sätt kommit att bli hela Sveriges NATO-generalsekreterare just med den här tydligheten. Så att han rör ju en stor uppskattning brett i Sverige. Svenska socialdemokrater tycker om honom som socialdemokrat och den svenska liberalkonservativa partierna som Moderaterna, vi tycker om honom för hans budskap. Och nu ska han ju bli norsk riksbankschef. Hur ser man på Jens Stoltenberg i Norge som generalsekreterare i NATO?
Ja, så nå blir det jo kanskje da hele Sveriges riksbanksjef også, hvis det, siden dere er såpass begeistret for Jens. Jeg vil si at han nyter jo stor respekt og anerkjennelse for den jobben han gjør som NATOs generalsekretær, og han har jo vært generalsekretær i en eksepsjonelt vanskelig periode. Han har fått forlenget sin periode to ganger, og det er helt klart at han har gjort en ekstremt viktig innsats, både for å holde alliansen samlet politisk, men også for å bidra til at NATO-landene bruker mer penger på forsvar. Vi begynte jo en ganske storstilt omstilling, både av hele NATOs organisasjon og struktur, og våre egne forsvarsbudsjetter i 2014. Husk på at vi har jo av og til også pekt på at Jens Stoltenberg var jo statsminister i den perioden hvor forsvarsbudsjettene både var flate og gikk nedover. Og vi gjorde jo i vår regjeringstid en enorm snuoperasjon for å øke forsvarsbudsjettene kraftig. Det gjorde vi også. Men i tida som generalsekretær så må man jo kunne si at han har hatt veldig mange utfordringer på sitt bord, men han har håndtert dem på en veldig god måte, og jeg tror også at den linja som han er veldig tydelig på når det gjelder open door og når det gjelder partnerskap med land, altså bare se på måten dere og Finland har blitt enda tettere knyttet til NATO på, det er noe det er veldig stor enighet om i alliansen, og det er synspunkter og politikk han har fremført på en veldig god måte.
Och nu ska ju då en ny ersättare träda till här till efteråret i hösten efter Jens Stoltenberg. Skillnaden mellan Sverige och Norge är att vi kan titta på. Vi tilltvingade den rollen. Vi utkörde i köksregionerna. Medan Norge sitter framme vid det stora sammanträdesbordet och verkligen fattar det dramatiska avgörandet. Vem är Ines favoritkandidat som ny generalsekreterare?
Ja, det kan du si. Altså foreløpig så har det jo ikke kommet opp så mange navn og kandidater, og jeg tror det har to årsaker. Det ene jo den situasjonen vi i akkurat nå, hvor fokuset til NATO har vært andre steder, ikke sant? Man har vært opptatt av kontinuitet, og Jens har jo tross alt ganske mange måneder igjen av sin periode som generalsekretær. Først skal vi nå få toppmøtet trykt igjennom, og så skjer skiftet i oktober. Og det har jo også da gjort at de færreste land har begynt å signalisere eller lansere sine kandidater foreløpig, og jeg tror ikke det så mange som så veldig interessert i å gjøre det heller før man på en måte nok så sikker på at dette kandidater som kan samle en viss støtte. Og det følger egentlig litt den malen som var i 2014 da Jens ble valgt, at det liksom nå og fremover mot april cirka at de fleste navnene kommer. Men jeg har hørt noen navn nevnt, blant annet Sophie Wilmes, som belgisk utenriksminister og har tidligere vært statsminister. Tidlig var jo også både Theresa May og Mark Rutte nevnt. Og jeg tror det viktig at det blir en person som på samme måte som Stoltenberg også kan være veldig tydelig på både de verdiene som ligger til grunn for alliansen og viktigheten av å håndtere de store vanskelige spørsmålene.
Det kommer vi nog återkomma till, för även om vi inte får sitta med vid bordet och rösta så har vi säkert åsikter under vägen.
Ja!
Skulle jag tro. För det får man göra i en podd i alla fall. Men jag tror att Hans redan känner till det, att Paul och jag inte satt bänkade in i kammaren på utrikespolitiska debatten idag. Men vi har varit engagerade innan men jag är ledsen Hans, jag var inte där och lyssnade, men hur gick det? Det har nämligen varit en utrikespolitisk debatt idag.
Och då ska ni alla få the greatest hits av det utrikespolitiska debatt som höll på i ungefär 4,5 timmar när det gäller då att utrikesministern redogör för sin deklaration och så är det en partiföreträdare från de övriga 7 riksdagspartierna. Därefter så följer en debatt där alla ledamöter, om de så önskar, kan delta. Det var ett 20-tal som deltog i den.
Den slutar alldeles precis nu, tror jag.
Ja, exakt. Så att det här är liksom den stora utrikespolitiska dagen i Sveriges riksdag. Och man kan ju säga att det präglas ju oerhört mycket utav Rysslands beteende och utmaningen av den europeiska freds- och säkerhetsordningen. Själv påpekade jag då i mitt anförande att just nu så går den geopolitiska säkerhetspolitikens frontlinje, den går vid gränsen mot Ukraina mellan Belarus och Ryssland. Den går i Formosa-sundet in vid Taiwan och den går vid Israel därför att det hotas av ett Iran som hatar och hotar. Så att det var liksom de här tre teman, de nya axelmakterna som utmanar den globala säkerheten, Ryssland, Folkrepubliken Kina och Iran.
Blev det någon liksom konflikt under dagen eller?
Det kan man ju lugnt säga att det blev på många olika sätt. Sen kan man säga, vi ska stressa Paul Jonsson strax här nu, för att det blir också lite grann som en brygga in mot försvarsberedningen som också har träffats idag. Och det kommer ju också att handla väldigt mycket om att vi, inte minst vi moderater, kommer att ställa ett antal krav på regeringen. Blir det mer pengar eller ska man bara vispa runt i befintlig ekonomi? Hur tänker man göra när det gäller den säkerhetspolitiska analysen? Och dessutom så kommer också debatten att präglas ganska mycket av det förslag Moderaterna lanserade för någon dag sedan. Nämligen ge myndigheterna i uppdrag att inventera om det finns något form av materiel som Sverige kan avyttra till Ukraina utan att det riskerar den svenska försvarsförmågan. Och där kan man se att det var flera partier som var inne längs det spåret. Och där kan man också notera att det har varit en kraftig reträtt från regeringen under hög rökutveckling. I söndag så satt utrikesminister Ann Linde i Agenda och sa att det inte går i förhållande till svensk lagstiftning. Idag så erkänner hon ju att det finns ingen legalt hinder mot att göra detta. Det finns inget absolut förbud som skulle kunna förhindra det. Och det gör ju att det egentligen är fråga om en politisk vilja. Därför är ju, det jag sa också i debatten, är inventera, finns det någonting som vi kan avyttra? Och sen när vi har svaret på det från relevanta myndigheter, då är sen frågan, finns det en politisk vilja? Jag tror att den här diskussionen kommer att fortgå en tid. Sen finns det, och jag ska egentligen vända mig tillbaka till dig Jessica, för att vi kommer också in på Europa. Därför att det har varit en omröstning i Europaparlamentet igår tisdag, eller möjligtvis nu idag onsdag morgon, det har varit lite oklart när det har skett, där Sverigedemokraterna tillsammans med en hel del företrädare för olika europeiska vänsterpartier har röstat emot eller lagt ner sin röst när det gäller ett stödpaket i Ukraina på motsvarande 13 miljarder kronor. Och vi vet ju att Ryssland försöker undergräva Ukraina på alla plan. Inte bara genom det militära hotet utan cyberangrepp, men också att förstöra deras ekonomi. Och därför är det ju liksom väldigt viktigt att man kan stå upp för Ukraina, vilket då merparten av de andra partierna gjorde, och inte minst Moderaterna. Så det var ungefär 600 ledamöter som röstade för stödpaketet Ukraina. Det var ungefär 50 som röstade emot och det var ungefär 50 som la ner. Men idag så kom ju också ett annat väldigt viktigt besked som också touchade vår utrikespolitiska debatt. Och det var ju beskedet från domstolen om huruvida man kan använda EUs stöd att dra in det till länder som inte utvecklar sig i rätt riktning vad gäller rättsstatens principer och demokrati. Det får du kommentera, Jessica Rosa.
Tack. Ja, nej, men det här är en riktigt stor nyhet. Jag är jurist och jag kommer nog läsa domen, men det har jag inte gjort än. Men däremot så det började med den här långtidsbudgeten som vi förhandlade om för ett och ett halvt år sedan nu, och återhämtningsfonden, där det infördes den här, man fattade beslut om att man skulle ha en villkorsmekanism som det då heter. Det vill säga att man ska skydda EUs budget med att inte betala ut till medlemsstater som inte uppfyller rättsstatens principer. Och då, apropå det, kopplar ihop det i Europaparlamentet, därför att vi var ju ganska besvikna på den svenska regeringen och också till viss del även mot Merkel, som hade gått med på Ungerns krav att liksom urholka den här mekanismen under sommarsmånaden. Sen så Europaparlamentet skärpte till det, så det är bra. Och nu då fattade man beslut om det, alla medlemsstater, och sen överklagade Ungern och Polen det här beslutet till domstolen. Och det har ju pågått under en tid. Vi har väl varit, och sen i alla fall så kom ju domstolen idag, som sagt var klockan 10 så där, med sitt beslut, som då gick i rätt väg. Det var nog ingen som trodde att det inte skulle göra det, men vad som händer nu vet vi inte riktigt. Men Ungern och Polen är ju de två stater som får väldigt mycket pengar från EUs budget. Och de har inte fått, ändå har inte ens tagit beslut om deras återhämtningsplaner. Så att fortsättning lär följa. För sen så ska ju det här, även om man nu har ett beslut från domstolen, så ska det ju genom rådet. Men då är det inte Europeiska rådet utan andra.
Men Moderaterna tyckte det var i grunden ett bra beslut.
Äntligen.
Och då på bogen äntligen, om förmiddagen präglades av utrikespolitisk debatt, så kan man ju då säga att eftermiddagen har präglats denna onsdag 16 februari utav försvarsberedningen. Till slut kom regeringen och Peter Hultqvist, oppositionen med Moderaterna, till mötes. Försvarsberedningen har träffats idag, vilket innebär att Pål Jonsson och undertecknad har lommat iväg till försvarsdepartementet och träffat Peter Hultqvist med medarbetare, och vi har varit då 8 partier runt bordet. Berätta lite grann om försvarsberedningens inledande arbete idag.
Ja, Hans, du använder ju begreppet retirerande regeringar. Nu finns det väl en icke obetydande risk att man låter självuppfylld som opposition, men med det sagt så tycker jag ändå att det här är ett område där vi har drivit regeringen framför oss. Vi var ju ute i januari och begärde att försvarsberedningen skulle aktiveras. Då har regeringen emot detta. Vi var senare ute och sa vi också att vi behöver förstärka försvaret redan nu i vårändringsbudgeten. Då fick vi heller ingen besked av regeringen. Nu fick vi faktiskt till stånd första mötet med försvarsberedningen, och det var bra att vi har kommit igång med det arbetet. Sen kan jag konstatera att det fortfarande finns saker där vi inte är eniga med regeringen. Dels handlar ju detta om vi nu gör förstärkningar i vårändringsbudgeten, alltså för innevarande budgetår. Och då vet ni också att Moderaterna har öppnat upp för kanske 3 miljarder extra under den här vårändringsbudgeten. Då är ju vår uppfattning, om man fattar nya beslut nu, då måste det också komma med nya och friska pengar. Försvarsministerns uppfattning har ju varit då att vi kan fatta beslut om att förstärka försvaret här nu, här och nu i vårändringsbudgeten, då ska man ta medel för åren 2023 till 2025 som är avsatta. Vår linje genom hela försvarsförhandlingarna var ju inga nya underfinansierade försvarsbeslut. Och man kan inte ställa de långsiktiga behoven emot de kortsiktiga i ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Så dels var det naturligtvis pengarna. Det andra som vi också har drivit på, tror jag också många andra borgerliga partier, har varit att vi räcker inte bara med att stärka det militära försvaret, utan vi måste också stärka den civila beredskapen och cybersäkerheten. Dels för att vi ska få en starkare motståndskraft i det civila samhället när det kommer till de här olika hotriskerna och sårbarheterna som finns på det området. Men också för att få full effekt på försvarssatsningarna. Försvarsmakten är ju väldigt tydlig med att man ser ett behov av att det civila samhället funkar vid höjd beredskap och krig. För försvarsmakten är numera så väldigt beroende av transporter, kommunikationer, finansiella system, sjukvård och you name it. Så dels är det den dimensionen så att vi verkligen får till satsningen också på det civila försvaret. Sista punkten då, som vi också har drivit rätt så hårt från Moderaternas sida, är ju att när vi är klara med den här förhandlingsprocessen nu då fram till den 15 mars och vårändringsbudgeten, så måste vi också få till en ny säkerhetspolitisk omvärldsanalys. Och det, som Jessica sa, så är ju vår bedömning att vi har ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge att hantera, som vi inte tog höjd för fullt ut i försvarsbeslutet för förra året. Det handlar ju till exempel om att nu är det närmast sömlöst mellan Belarus och Ryssland. Att Belarus de facto är närmast ett oblast i den ryska federationen, och att stridsvagnar åker fram och tillbaka över gränsen. Men det handlar också om att vi ser en mycket starkare koordinering mellan Kina och Ryssland numera. Vi kan konstatera rent militärt att Ryssland har lämnat sin flank i östra delen av landet, är närmast värdelöst, samtidigt som Kina går ut och säger att NATO inte får utvidgas österut. Jag tror den koordineringsfaktorn är någonting som vi måste ta höjd för. Sista punkten är också, jag har hört ryska företrädare som har stönat och klagat över svenskt NATO-medlemskap, men nu har vi en vattendelare för mig när Ryssland lägger fram legalt bindande krav på att Sverige och Finland inte ska kunna bli NATO-medlemmar. Allt detta behöver vi ta höjd för i en ny säkerhetspolitisk omvärldsanalys inom ramen för försvarsberedningen.
Ja, det var ju också något jag nämnde vid den utrikespolitiska debatten idag. Vi har ju haft en rysk ambassadör som har uttalat sig i media på just det temat som Paul är inne på. Det vill säga att det inte är aktuellt för Sverige och Finland. Och då var mitt enkla uppmaning till Sveriges utrikesminister Ann Linde att där ska man vara otroligt tydlig och med mycket klara bokstäver, oavsett om de är avskrivna på svenska språket eller med kyrilliska bokstäver, så ska man förklara för ryska intressen: backa bort. Detta är ett fundament för den europeiska säkerhetsordningen, att varje land gör sina egna säkerhetspolitiska vägval. Och Paul nämnde ju NATO. Vi var ju i Bryssel, Paul Jonsson och jag, i förra veckan och besökte bland annat NATO-högkvarteret och EU-institutioner. Och det är ju en stor styrka att vi har våra norska och danska vänner som gör att vi kan på skandinaviska prata kring dessa viktiga frågor. Man känner ju väldigt tydligt rent i geografin att vi är nära men ändå så långt bort. Därför att den svenska beskickningen till NATO-högkvarteret, den ligger då på andra sidan vägen, på ett annat område. Man kan öppna ett fönster och så ser man NATO-högkvarteret där borta. Det är 30 länder, Luxemburg och Albanien och Tyskland och Nederländerna och Norge. Där har de sina delegationer. Men Sverige finns då tillsammans med Kuwait, och tidigare hade även Ryssland ett kontor där. Så att tydligen så kan liksom inte illustreras hur nära men samtidigt långt bort man är.
Får jag bara fråga Hansson, för jag var ju då inte på plats idag i kammaren. Men nu är det ju post-covid i alla fall. Var bänkarna fulla uppe på läktarna? Apropå att du förklarade för utrikesministern om vad vi accepterar och inte. Var det en och annan ambassadör där?
Nej, utan jag tror att det är en sakta tillvänjning i de nya regelverken. Men jag hoppas att även Radio Moskva kan ratta in de svenska utrikespolitiska debatten.
Det tror jag nog.
När det då gäller Bryssel så rör det ju på sig väldigt mycket. Och som vanligt så är det då den här återkommande mötesverksamheten. Det är då EU-nämnden på fredag. Vad är det du, Jessica, förväntar dig i Brysselmaskineriet de kommande dagarna?
Ja, som sagt, det är EU-nämnden på fredag och det är en ganska diger dagordning. Det är först utrikesfrågor. som ju bereds i ditt utskott först, Hans. Ja, på den dagordningen står ju såklart säkerhetspolitiska läget. Och då kan vi ändå säga något positivt kring EU. För vi, där vi har det som verkligen har hänt under den här senaste tiden i krisen, eller man ska säga, det är ju att EU faktiskt har slutit upp sig. Man är enig, och det har vi ofta påtalat, att ska man vara en tydlig kraft och röst så behöver man visa upp, uppvisa enighet. Och där har vi ju sett en stor skillnad. Det är lite andra säkerhetspolitiska frågor, Bosnien och så. Det kommer kanske inte upp på EU, men det är ju ett toppmöte, eller hur, den här veckan? Afrika och EU, va?
Det är torsdag, fredag, så ja. Är det toppmöte Europeiska unionen, Afrikanska unionen.
Just det. Och det kommer inte på EU-nämnden förvisso. Men sen har vi allmänna rådet, där det förbereder sig inför nästa europeiska råd. Sen är det jordbruk och fiskefrågor. Behöver vi kanske inte gå in djupare i den här podden, om det inte är någon som är intresserad av...
Vi får kalla in experten John Widegren, som är vår landsbygdspolitiska torped.
Exakt. Och sen är det en hel del konkurrenskraftsfrågor. Så det är en diger den på EU-nämnden på fredag. Men det kommer säkert bli en hel del diskussion kring just de utrikespolitiska frågorna.
Och nu är det ju så att alltihopa är ju också uppmarschen till det toppmöte som kommer att behandla den så kallade strategiska kompassen. Vi kommer ju också ha ett utrikesutskottsmöte imorgon torsdag den 17 februari. Då har Moderaterna kallat till något som heter överläggning. Jessica Rosvall, förklara för poddens lyssnare, vad är överläggning, själva idén med det, och vad tror du överläggningen kring den strategiska kompassen kommer att handla om?
Ja, vi har ju den ordningen i Sverige att regeringen som representerar oss i Bryssel och EU, olika EU-institutioner, behöver komma till riksdagen och förankra sina ställningstaganden och beslut och få sitt mandat. Och mandatet får de just av EU-nämnden. Men innan dess så sker det oftast, eller ska det ske, överläggning i ett utskott, och då får man liksom lite inriktning och guidning, regeringen alltså, inför olika arbetsgrupper och annat. Så det är det. Och det har ju varit kring strategiska kompassen, eller har ni inte kanske haft överläggning förut? Men nu är det i alla fall överläggning, som sagt, va? Men vi har ju diskuterat strategiska kompassen ett antal gånger, både här och i utskottet och i EU-nämnden.
Hans beskrev ju, som bara han kan, vackert om hur det är att vara på ena sidan motorvägen och titta på den andra och se NATOs högkvarter här som the shining city on top of the hill, lite grann så här. Men man brukade ju prata om att EU och NATO befinner sig i samma stad, men att det ibland känns som att de lever på olika planeter. Och det har ju inte alltid varit lätt att få ihop det här samarbetet mellan EU och NATO. Och vi har ju nu då lite grann utav en formativ period framför oss, för i mars så ska ju unionen förhoppningsvis enas om ett nytt strategiskt kompass som jag pratar utförligt om. Men sen vet vi också i juni att NATO ska enas förhoppningsvis också om det som heter ett nytt strategiskt kompass.
Koncept,
tack så mycket. Och det här konceptet, det har väl 11 år på nacken. Jag vet att man fattade beslut 2010 i Lissabon, och då var ju ett väldigt annorlunda värld, och man pratade om Ryssland som en strategisk partner. Jag tror man nämnde klimatförändringar en gång, och man berörde inte Kina. Men innan, jag skulle gärna vilja ha dina tankar på hur du ser processen framöver för NATO och ta fram ett nytt strategiskt koncept, och även vad du tror att kärnkomponenterna i det nya strategiska koncept som NATO kommer att innehålla.
Ja, det är helt riktigt som du säger, att det gamla eller nåvarande strategiska konceptet kommer från 2010, och världen och Europa är ju helt förändrad sedan då. Och det är ju inte bara det att Ryssland blev omtalt som en strategisk partner. Detta var ju på en tid då det var upp till flera som menade att Ryssland på sikt kunde bli medlem av NATO. Det var en helt annan världen. Kina är inte omtalt med ett ord, men i många dokumenter som har kommit i den senare tiden så är ju Kina en viktig del av NATOs värderingar av omvärldsanalysen. Och jag brukar väldigt ofta säga att omtal av Kina i NATO-dokumenter är ju inte för att det är ett militärt svar på frågor i Kina, men man kan inte undgå att världens näst största ekonomi, världens näst största militärmakt, världens största marine är en del av värderingen NATO gör, både av alliertes säkerhet, utfordringar, möjligheter och inte minst hur det påverkar alliansen i stort. Og jeg tror nok ikke at det noe stor appetitt i dag på å omtale Russland som en partner til NATO på noen måte. Men jeg jo samtidig opptatt av at det strategiske konseptet ikke først og fremst skal bli et dokument som dagsaktuelt i juni 2022. Det må på en måte kunne være nettopp strategisk og strekke seg over lengre tid. Og vi har hatt en veldig interessant prosess fram mot det vi skal få i juni. Vi igangsatte jo det såkalte NATO 2030, som egentlig var en gjennomgang av både situasjonen, en gjennomgang av det nåværende strategiske konseptet, en utmeisling av hva NATO skal være. Og jeg har jo vært veldig opptatt hele veien av at NATO er mer enn en militær allianse. Det er i aller høyeste grad også en politisk allianse, et politisk fellesskap. Og den beste måten å illustrere det på er at vi har jo nå siden 2014 gjort store ting på den militære siden. Vi har oppdatert alle planer, alt planverk for de enkelte landene, for alliansen. Alle land har begynt å investere mye mer i forsvarsbudsjettene sine, og alliansen er militært sett mye sterkere enn den var før 2014. Men det hjelper jo ingenting hvis vi ikke klarer å bli enige politisk om hva vi skal bruke NATO til. Og jeg vil jo si, som dere var litt inne på i sted også, at en av de store utfordringene jeg ser fremover nå er jo det at man bruker, altså trusselaktørene bruker alle sine virkemidler på å så så mye splid og usikkerhet som mulig. Noe som jo betyr at i en typisk situasjon for NATO, så vil et spørsmål være om en situasjon er over eller under terskelen for en artikkel 5-situasjon. Og det å da skape så mye usikkerhet som mulig i den beslutningsprosessen vil jo være en ønskesituasjon for en trusselaktør. Og da får vi jo hverken brukt vår militære styrke eller vårt politiske samhold på noen fornuftig måte, hvis vi da altså ikke klarer å bli enige. Så det er bare et eksempel. Og det har vært en god prosess, en spennende prosess, og jeg håper virkelig at vi både kan konsentrere oss om kjerneoppgaver, men samtidig være strategisk nok i tilnærmingen til at det ikke blir som en, ja, hva skal man si, som en motion fra den stemma, altså at det blir rett og slett mer enn bare det å peke på det som aktuelt i dag.
Jag tänkte fortsätta lite grann på NATO-spåret, men också koppla tillbaka till att vi då svenskar inte sitter med vid det här bordet. Vi har pratat om Frankrike mycket i den här podden, dels för att det är val i Frankrike, jag kan veta inte hur långt det är kvar till 11 april eller vad det kan vara, i alla fall. Men också för att de är ordförandeland i EU just nu. Men då är jag lite nyfiken på att höra, och vi har ju också sett Macron fara och flänga lite grann här över fram och tillbaka till Ryssland och till Ukraina och så. Och det har ju varit både ris och ros kring det. Men jag tänkte höra, hur ser du på att Frankrikes agerande i senaste tiden och i NATO-perspektivet?
Altså, man kan jo si at en del av de diskusjonene som har vært det siste, ja, jeg vil si halve året, eller egentlig året, så har jo Frankrike og noen andre land vært uenige i noe av retningen. For eksempel en klassisk diskusjon er jo spørsmålet om felles finansiering av NATO-prosjekter, hvor Frankrike jo ikke ønsker å bruke spesielt store summer på det, og det tror jeg har en klar parallell i EU også. Men samtidig har jo Frankrike i NATO-sammenheng også vist seg, synes jeg, konstruktive på en hel rekke andre områder, og er jo et viktig NATO-land, helt utvilsomt et viktig NATO-land, men har jo valgt en litt annen innfallsvinkel til flere spørsmål i NATO enn det andre land har, og det samme er det jo i EU, at man liksom aktivt har reservert seg mot noen ting, men jeg opplever jo nå at det alvoret som i situasjonen, det samler landene veldig, inkludert Frankrike, absolutt.
Og nå kommer vi da til det sorgliga faktum at det dags at avrunda dagens podd, og vi bruker jo da alltid ha en avslutande fråga. Brukar gjerne handla om bøker og litteratur om jeg får välja, men vi skal jo nu beröra detta speciella faktum at vi ändå pratar med med Ine som representerar Høyre Norge. Och är det någon gång, vi älskar Norge, jag vet inte om kärleken är besvarad, men det spelar ingen roll. Det är sötebror och sötesyster. Men när hornen kommer fram i pannan så är det ju när det är vintersporter. Och nu är det ju olympiska spelen, olympiska lekarna i Peking. Det är ju medaljkampen. Och då är min avslutande fråga: hur många medaljer tror du sammanlagt att Norge kommer att ta, Ine, när framtidsspelen är slut?
Alltså, jag har ju försökt att analysera det där. Jag är väldigt, väldigt intresserad i vintersport. Och därför har jag fått med mig ganska mycket tidigt om morgonen, för jag står väldigt tidigt upp, så det har varit positivt. Altså vi, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette her, Hans, men vi leder jo medaljestatistikken ganske klart. Vi har 13 gull nå, vi har 28 medaljer totalt. Dere ligger jo ikke så langt etter, dere har 6 gull og 14 medaljer totalt. Men det er jo særlig 4 øvelser som gjenstår, som jeg tenker interessante for begge våre land. Og det langrenn, og det skiskyting. Så jeg tror at vi har muligheten til å ta 3 gull til fra Norge, og så tror jeg vi tar 1 bronse. Så altså 4 medaljer til, det vil si at vi tilsammen da står på 32 medaljer. Og vi jo nå 1 gull unna rekorden vi har fra Pyeongchang i 2018.
Ja,
det var kanske inte det du ville höra.
Jag är djupt imponerad över din kunskap. Paul, överglänns Ine.
Så här, min kärlek till Norge är nog högre än vad den är till vintersporter vid sidan av ishockey då, som jag har ett engagemang.
Det är ensidigt. Alltså, min kärlek till Sverige övergår ju självklart i idrätten, alltså man måste ju inte ta det på den måten alltså.
Jo då, nej det är bra. Jag säger att Sverige får 15 medaljer och det var väl en mer än vad vi fick i Sydkorea 2018 så att, men det är inte någon, jag säger vi får 15 medaljer. Jag tror vi hade 14 förra gången i Sydkorea, men det här är inte en initierad gissning, utan det, jag är verkligen mycket lekman när det kommer till idrott, eller fel i alla fall till vintersporter.
Snö älskar den Jessica Rosa.
Ja, tack. Nej, men jag tycker att det här var en lite jobbig fråga när du är inne med på samma podd. Men i alla fall, men jag hoppas att jag ska få en medalj när jag är i Lillehammer och åker skidor där sista helgen i mars med parlamentsmästerskap. Men i alla fall, vi eller hur, 14 hade vi idag, så att jag
kanske 2018 hade vi 14, ja,
men,
tror jag.
Men jag är 14 nu. Så att jag gissar på 20.
Jag har ju ingen aning. Och dessutom så är ju min åsikt om snö och is välkänd. Men bara då för jag står klädd här också idag i blågult från den utrikeska politiska debatten. Men det är också därför att det är Ukrainas färger. Så att bara för att överglänsa mina 2 svenska kollegor och lägga mig då närmare Norge, så säger jag 21 medaljer. Jag vet inte vad det här har för bäring och rimligheten i det. Men det låter bra. 21 säger vi. 21 medaljer tar vi. Och med det drar vi också en täckelse måhända över våra gissningar, förutom Ine som jag tyckte var... Jag är djupt imponerad över den här spetsigheten i kunskapen. Och tackar dig så oerhört mycket för detta trevliga samtal. Ine Eriksson Søreide, tidigare Norges utrikesminister, tidigare Norges försvarsminister och en mycket god vän till Moderaterna på Stortinget. Stort tack, Ine.
Tusen tack till dig också. Tusen tack för att jag fick vara med.
Och stort tack till Paul. Stort tack till Jessica. Och här i studion har vi då Thor och Carl Vincent som rattar våra reglage. Och med det så är det slut för idag. Tack och hej!